Hallå, hallå! Välkomna till ett nytt avsnitt av Elbilsveckan. Och denna vecka har vi fina sponsorer i form av Kempower.
Tänk om det gick lika lätt att ladda sin bil som att köra den. Med Kempowers modulära och skalbara laddsystem laddas elbilar och andra elfordon snabbt och enkelt. Med dynamisk laddning minimeras laddköerna och du kan lätt skala upp antalet laddstolpar. Du känner igen Kempowers unika laddstolpe på den smala formen och den bågformade stödfjädern för lätt hantering av laddkabeln. Skannar du QR-koden ser du hela tiden laddstatusen medan du handlar eller kanske tar en fika. Du hittar Kempowers snabbladdare på ett flertal laddstationer runt om i landet. Kempower erbjuder laddtjänster för bland annat bensinstationer, depåer, butiker, fastigheter och laddoperatörer. Kontakta Kempower på kempower.com/sweden. För en smidigare laddupplevelse, ladda med Kempower.
Tack för det. Vi hade lite så här elbilsmöte på Refill här i Malmö som jag har Kempower. Och sen så kom faktiskt Harris från Elmacken också på besök. Så det var rätt mycket snack om laddare där kan jag säga.
Då har ni pratat en hel del Kempower, kan jag tänka mig.
Ja, man, nu kan jag väl en detalj hur det där fungerar. Så kommer, jag ska upp och intervjua Harris här på YouTube här i sommar någon gång.
Spännande, spännande. Välkomna till Elbilsveckan. Jag heter Kristoffer. Ni har redan hört Peter Esse här. Och Peter, hur är läget med dig?
Det är bra faktiskt. Nu är det bra. Nu är jag trygg och säker igen här nu när det är podd. Jag lyckades för första gången i mitt liv faktiskt få räckviddsångest på riktigt. Nästan räckviddspanikångest.
Oj, ja, får du sånt alltså?
Ja, det trodde jag inte. Men det var så att jag lämna tillbaka en Nissan Ariya till uppe i Stockholm. Då så körde jag från Malmö. Och den har ju lite lynnig sådär. Så att, det kommer med om det i slutet av podden här. Om mitt lilla äventyr med den.
Räckviddsångest, det är ju bara ett av livets utmaningar.
Ja, det var att ta hand om.
Säger bilen 5 kilometer kvar och det är 7 kilometer till laddaren. Då är det ju en utmaning som man har framför sig. Inte ångest.
Men vad händer om det är ett streck?
då håller man tummarna.
Ja, precis. Det hjälper ju inte.
Jag förstår. Vissa elbilar gör ju på det där viset. Att när de går ner till riktigt lågt så där, då visar de bara ett streck.
Ja, det var med.
Det är verkligen då du behöver veta.
Det är då jag verkligen behöver veta, ja.
Då tar man bort det. Så bara, haha, långnäsan för dig.
Ja, det var jättekonstigt faktiskt. Så. Och mer om det då i min provkörning om Nissan Ariya här som kommer sen.
Jag har varit ute och kört lite Tesla. Mm. För en gångs skull. Det blir inte jättemycket Tesla här. Men en Model X 90D var jag ute och körde här. Från 2017. Gått 11 000 mil. Så ja. Det var ju intressant att göra räckviddstest på.
Hur gick det då?
Det var höga siffror. Din kära Audi Q8 där kommer nog ligga rätt bra till jämfört med den. Mm. Till Teslas försvar så är det ju ganska gammal teknik i deras 17-årsmodeller. Men det här med Teslas service, det verkar ju vara så där.
Det verkar vara det, ja.
Den hade varit inne på service för någon laddluckebyte och så hade de upptäckt någon form av korrosion eller vad det var på laddluckan. Så de hade bytt både laddluckan och själva ladduttaget på den här bilen. Och det var inom garanti, så allt frid och fröjd, ägaren glad och allting. Och så lånade jag den där för att jag ska göra räckviddstest. Och så kopplade jag i snabbladdare, Tesla Superchargers. Får felmeddelande, händer ingenting. Så den här nya ladduttaget, det verkar inte ta snabbladdning.
Nej.
Och det är ju tråkigt om man ska ut och åka liksom. Så typ 2, alltså vanlig hemmaladdning gick bra. Men så fort man kom till en Tesla Supercharger så gav de bara felmeddelanden. Så då måste ägaren igen till Tesla Service för att byta den här helt nya ladduttaget.
Ja.
Det ska jag väl säga att det är inte bara Tesla. Jag hade ju en XC40 som inte kunde långsamladda istället. Och den stod ju på verkstad i 1,5 månad. Men det är så de här nya felen som dyker upp med elbilar.
Det är ganska viktigt att
kunna tanka bilen liksom.
Nej, exakt. Ja, den är rätt jobbig den.
Det är det.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Jag tänkte att vi skulle gå över till lite snabbisar, och då har vi haft 32 bilar i ett räckviddstest. Det är ju norska motor.no som gör årliga räckviddstest en gång på sommaren och en gång på vintern. Och nu har sommartestet gjorts, och kan du gissa vilken bil som vann?
Visar sig Ioniq 6an från Hyundai att den kunde leverera, eller?
Den kunde leverera, kanske inte riktigt så som man hade hoppats, okay. Men som nummer ett blev föga förvånande, måste jag väl faktiskt säga, Tesla Model S.
Ja, Model S, ja.
672 kilometer. Mm. Jämfört med VLTP på 634 km. Så att den både levererade och sen levererade lite till. Säg vad man vill om Tesla och deras service och allting. Men deras effektiva bilar, det finns det fortfarande ingen som slår.
Nej.
Även så många år efteråt. De är totalt överlägsna där.
Det gick ju inte att ladda i testet, så att...
Nej.
Fy.
Att Tesla Model S skulle vinna, det var väl ingen som blev direkt förvånad. Det jag blir däremot mer förvånad över, det är nummer två. Polestar 2 Long Range Single Motor, som kom 602 km efter att ha en VLTP på 568 km. Och jag har ju varit ganska hård mot Polestar tidigare avsnitt, där de har fått ganska mycket skit för att vara inte så snåla och så vidare.
De blir ju stämda i Norge till och med.
Precis. Men nu känns det som att de nya motorerna har verkligen gjort skillnad. För det här är ju en modell år 24, Polestar 2. Och det båda är ju väldigt gott, både för Volvo och för Polestar. Med de här nya motorerna som verkligen ser ut att leverera faktiskt. Här är ju första gången som jag ser något annat än bara en VLTP-räckvidd på dem. Utan en riktig test av dem. Så att, jättekul att se. Grattis till alla er som har beställt modell år 24 av Volvo eller Polestar. Men Ioniq 6an då, som du pratade om.
Ja.
Den hittar vi en bit ner. Och vi har AVD-versionen här. En VLTP på 614 km. Men den kom bara 567 km.
Mm-hmm.
Eller ja, bara och bara. 56 mil med en AVD long range Ioniq 6. Det ska man väl inte säga är dåligt. Men det var ju inte vad VLTP:n sa. Och rent krass så är det ju oftast, VLTP:n är ju sällan någonting man kan komma upp i. Det är ju många som menar på att det är dumt att jämföra med VLTP här. Men det är ju, som vi har sagt tidigare, det är ju det enda vi har.
Det enda vi har, ja. Testet ska ju sägas, de körde ju helt enkelt, alla skulle köra exakt likadant och det var liksom samma väder och allting. Så det är ju sällan man kan göra sådana här jämförbara tester.
Nej, det är därför de här räckviddstesterna är så pass intressanta ändå. För att allting körs under en dag, samma vägar, samma förhållanden och allt möjligt. Det är liksom, visst, det är alltid olika körstilar på förare. Men i möjligaste mån så håll hastighetsbegränsningen liksom och normal körning. Den som kom sist, det kan ju vara intressant. Subaru Solterra AVD.
Ja, just det.
416 kilometer ska den gå, 361 kilometer kom den. Vilket är en minskning på 15,24%, eller minskning, men skillnad i alla fall, på 15,24%. Det är dåligt.
Systerbil till Toyota Beyond Zero.
Och apropå 4. Toyota, den med störst skillnad mellan VLTP och den uppmätta räckvidden var Toyota BZ4X. Mm. Framhjulsdriven version. Ska komma 503 kilometer, kom 434 kilometer. Vilket är en skillnad på 15,9%. Jag vet inte hur de fick sina VLTP-siffror. För bilen i sig är ju ganska snål. Det är bara att du kommer inte 500 kilometer med det batteriet som sitter i den bilen. De hade mått mycket bättre av att få en VLTP på 450 kilometer. För det är betydligt närmare verkligheten. Nu blir det så extremt stor skillnad. Så att det är nästan lite så här Dieselgate-skandal. Jag säger inte att man har gjort det. Men att jag förstår verkligen inte hur Toyota har fått en så bra VLTP-räckvidd.
De hävdar ju att det här är inte deras fel, utan det är de som körde bilarnas fel. De hade kört distansen själva och då hade det blivit mycket bättre.
Och det är ju bara patetiskt, jag tycker.
Nej, man ska nog ligga lite lågt där faktiskt.
Ja.
Man räddar ju inte den situationen.
Nej, det gör du inte. Speciellt inte av att skylla på föraren.
Nej, det är inte just med den här historiken man har med den här bilen på olika sätt.
Nej. Det är tråkigt. Som sagt, 43 mil, det är väl inte fysiskt om det heller så. Men nej, den hade mått så mycket bättre av att ha 50 km kortare VLTP-räckvidd. Men så såg den listan ut. Vi har också haft Apple som har hållit lite låda på sin utvecklarkonferens som de påbörjade i måndags. Och där pratade man bland annat lite om nya Apple CarPlay. Och i deras kartapp så kommer man från och med iOS 17 nu kunna se hur många laddare som finns tillgängliga i realtid vid laddstationerna. Så att vi kan både hitta laddare där och se om de är lediga eller inte. Vilket är en snygg funktion. Men frågan är ju egentligen, Peter, kommer du gå över till Apple Maps istället för Google Maps för den här funktionen?
Jag kör ju istället för Google Maps. Jag kör ju i så fall den inbyggda navigatorn då, är ju bilen framför naturligtvis, just för att det är ju enda sättet att kicka igång snabbladdningen. Värme på batterierna, batterifar värme.
Ja, jag tycker att det är dumt att många bilar gör det på det viset, men så är det ju. Samtidigt så är det ju sällan den inbyggda navigatorn har alla laddare. Där är ju både Apple och Google bättre.
Mm, man visste det så. Men mitt körmönster är väldigt mycket så att jag vet vilka laddare jag ska till. Jag sätter in dem redan när jag kör. Om jag ska till Stockholm till exempel så sätter jag in dem redan i Malmö. Och då är ju dessutom intressant, för då är jag så himla ointresserad hur många laddare som finns tillgängliga här. För jag ska ju typ upp där om 2 timmar. Så att jag har aldrig liksom riktigt funderat så mycket på den funktionen. Den finns ju ibland i bilarna och i chargefine och sånt också kan man titta på. Men det är sällan jag tänker på det där och hur vidare det finns nu. Utan jag hoppas väl på, eller snarare så att det kan ju till och med vara bra om man kollar en timme innan och de är fulla då. Då kanske det mindre troligt att de är det om en timme då, för då har jag ruschen varit. Så att jag har aldrig liksom riktigt tänkt på det sättet att jag är så himla intresserad av hur vidare laddarna finns tillgängliga. Där. Just också för att, som jag pratat om i flera tidigare poddar, att jag är så bunden till Ionity på grund av det låga priset. Än så länge då, snart mindre än ett år kvar då. Men så att för mig är det en icke-fråga då. Och sen igen då är synd att det är att jag är så bunden till bilens navigator. Och i till exempel Audi då, e-tronen, som ju inte förvärmer batteriet på det sättet ens behöver det, säger de. Så har jag ju kört Apple Maps visserligen. Men då har jag ju gjort det oavsett om det har varit visa laddarna eller ej då.
Du skulle ju behöva komma ut lite mer och köra utanför din comfort zone.
Ja.
Verkligen. Sen brukar jag också köra Apple Maps, men det är ju bara för att Apple är dumma i huvudet.
Oj då.
Många bilar börjar ju tillåta mer och mer att när man navigerar med CarPlay eller Android Auto så dyker även kartan upp på förardisplayen. Det blir allt vanligare och det är ju min misstank också. Problemet är att Apple CarPlay så funkar bara Apple Maps med den funktionen. Apple tillåter inte någon annan karttjänst. Så även om jag vill använda Google Maps, då tappar jag funktionalitet. Och det är ju bara Apple i ett nötskal. Mm. Det finns ju ingen det har ju inget med bilen att göra, men det är fruktansvärt irriterande.
Det är det ju. Absolut, jag är glad att den kom upp där i mitten, för jag gör den inte hos mig då.
Nej, okej. Okay. Det är inte alla bilar som har stöd för
det. Jag tror att det kommer, det kan vara så att det funkar på Q8-erna nu, jag tror den nya, men och på Volkswagen så har det ju, och på dem gjorde det inte i början, men med mjukvaruuppdateringen så har det ju gjort det sen.
Precis, det har ju dykt upp där. Och som sagt, min Ford gör det, Volvo Polestar får det ju nu.
Ja, precis, ihop med senaste uppdateringen. Men nej, det är klart att navigatorn ska vara i mitten. Det är ju, eller i mitten, förlåt, det är det ju. Men jag säger alltid mitten som, du vet, mitten framför mig. Alltså förardisplayen då.
Ja, det blir jättefel när man har en mitten.
Ja, man har mittenskärm också då. Men jag vill ju ha navigatorn stort där framme då. Så då, ja, lite. Det är lite så här, om jag behöver veta vad, om det är trafikstockning och sånt mycket och bra, då är ju Apple Maps riktigt nice. Så då använder jag den. Men om jag typ ska navigera in i en stor stad som Göteborg eller någonting, där det oundvikligen är så att man alltid hamnar fel i Tingstadstunneln hur man än kör, så då använder jag gärna bilens navigator.
När du pratar om Göteborg och förardisplay, då kommer jag att tänka på en annan bil som vi ska prata om här. Kan du gissa vilken?
Är det avsaknad av, kan du ge mig hint? Är det avsaknad av förardisplay vi ska prata om?
Det är det absolut.
Kan det vara Volvo EX30 då?
Volvo EX30 har presenterats.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Och Volvo EX30 har alltså visats upp här nu i Milano, och den är lite som vi sa förra veckan, det finns ingen fördisplay i den. Det är samma kaross som vi hade sett tidigare från altomelbil.se när han lyckades få tag i en bild där. Och det blev billigare än vad jag trodde. om jag ska vara helt ärlig. Jag hade ju trott att EX30 skulle... De sa att den skulle bli en billig minisub. Och jag tänkte, okej, men då landar vi ju säkert på 500-550 000 kronor. För det är billigt idag av någon anledning. Och så kommer de in och bara 429. Vad hände där?
Ja, det var mycket som förändrades där med det priset, kan jag ju tycka. Särskilt i relation då till att vi var väldigt kritiska då i förra podden.
Precis. Jag hade inte räknat med att Volvo skulle våga gå så lågt. För att 429 000 för en Volvo EX30, det tror jag kommer locka väldigt många.
Det får kanske syftet.
Absolut. Ja. Så är det ju. Jag trodde inte att Volvo hade i sig att lägga sig på den prisnivån. De verkar ha sparat in på en hel del grejer. Vi har ju nämnt fördisplayen. Som sagt, den är ju bekräftad nu. Man har också tagit bort högtalare från typ hela kupén och satt in en soundbar längst fram, för att det funkar ju i ett vardagsrum, så varför inte i en bil typ? Vi får väl helt enkelt återkomma när vi testar den där bilen sen, hur bra det faktiskt funkar. Vi har sparat in på fönsterhissarna eller knapparna till dem. Istället för att de sitter på dörrarna eller på förardörren eller någonting, så har vi två knappar i centerkonsolen här. Och så har vi en sån här VV-knapp, rear, som vi får trycka på för att kunna sänka rutorna i bak. Och då blir det ju mindre elektronik till dörrarna och så sparar man in lite kostnader där. Så att det är ju väldigt många sådana här kostnader som man har sparat in på. Interiören de visade upp där, den där lite gråa, prickiga, jag tyckte den var så ful.
Mm.
Och det jag tänkte var typ så här kommungrå linoleum med mattor eller något.
Det här är så återvunnet.
Det ska ju vara återvunnet plast eller vad det var. Och nej, jag tyckte att det var så fult ut.
Ja, tror jag är jättesvårt att bedöma på video liksom.
Ja, jag tror det också. Utan det får man ju vänta med att se. Bilen ska komma i tre batteripaket. Eller två olika batteripaket och tre olika utföranden, ja. Kanske vi ska säga det. Vi har ju ett LFP-batteri på 51 kWh. Där var det 49 kWh som var användbart.
Yes.
Och sen hade de ett NMC-batteri också med kobolt då på 69 kWh, där 64 kWh är användbart.
Det är just batteriet där, LFP-batteriet, som är så på 49 kWh användbart där. Det är ju lite, det är ju... nog nästan minst i klassen, eller i alla klasser. Ora som har ju också ett LFP-batteri på 48 kWh användbart, kan ju vara samma, vet man inte. Men det är ju där ligger ju priset mycket, tror jag. Det är dyrt med bilbatteri.
Ja, det är det. Att det är ett LFP-batteri gör ju lite bättre. Alltså det är en VLTP på 344 km för den här bilen.
Mm.
Det här är ju verkligen en stadssub. Den här ska ju inte utanför stadsgränsen.
Just det.
För alltså 334 mil VLTP, då kan vi ju säga att 25 är ju säkert max. Mm. 25-30. Mm. Kör bara stan så kanske du för sig kommer upp i 30-35. Det är ju där den ligger.
Ska säga så att ID2... konceptet de visar upp som ju är liksom nästan produktionsklart, så till skillnad mot ID Life som är lite mer wild and crazy.
Alltså bara nästan produktionsklart, ID2, en konceptbil som visas upp 3 år innan den förväntas lanseras.
Jag menar med att det är så den kommer se ut, mer så, alltså formen och specifikationerna och sånt liksom. Men liksom, jämfört med ID Life, så ID Life hade ju projektor i sig, det är väl inte så troligt, och typ plast.
Nej, absolut.
Men om man tar ändå liksom lite vad vi vet vad vi får där, då är det 38 kWh på det minsta där. Och sen har de på 56. Oklart om det, det är väl användbart, det tror jag. Det är en liten stadsbil då, den, i alla fall den med instegspris på 429 000. Det ska sägas att om man vill ha den som lite najsigare, då går det inte att, men det går inte att sätta in 360-kameror och lite annat sånt från Volvos håll på denna bilen. Det kan vara väldigt viktigt att poängtera. Det går alltså inte att välja både minsta batteriet, minsta motorn och ultrapaketet där. För Volvo har ju, de har ju Core som är det är ju inte, den är inte helt naken liksom, men
nästan.
Den har adaptiv farthållare i alla fall.
Man får vara glad för
det. Ja, man får vara glad för lilla. Och sen så har de ju plus då får vi ju lite premium sound från Harman Kardon. Du som gillar premium sound från Harman Kardon.
Det är inte dåligt, men det är inte världsbäst.
Då får vi också Pilot Assist. Alltså att den håller sig på sin filhållningsassistent. Alltså, ja, stämningsteman lyfter de upp och så. Men då blir det liksom som någon form av mellan, eller den som vi kanske brukar gilla då. Sen har jag ju personligen lite jämförelsepris då med, om man lägger på lite extra specifikationer så som adaptivt ljus, panoramatak, 360-kamera, lite sådana saker. Och i det fallet då så måste vi, i Volvons fall, måste vi då gå upp till ultrapaketet. Men det går inte att välja tillsammans med singelmotor, utan vi kan bara välja singelmotor extended range eller twin motor performance. Och då blir ju priset lite annorlunda.
Precis. Så att jag tror ju att den här bilens mest populära konfiguration kommer vara single motor med LFP-batteriet i plusutförande, ja, och single motor extended range i plusutförande.
Ja.
Det är de två. Och då kommer priserna ligga på 464 000 och 529 000. Då har man en bra bil med vettig utrustning. Det går inte att säga något om.
Ska vi kan jämföra då den som vi då sa, Volvo EX30 singelmotor utan extended, jämförelsepris då har jag satt 464 000. Alltså Volvo, sluta med det här med att visa månadskostnad som standard. Kan vi komma överens om det?
Att du ska prenumerera på bilen.
Ja, precis. Det ska ju först säga så att bilen är ju väldigt B i jämförelse med Volkswagen ID.3 då, som är C-klass.
Okay. Ja, du menade så.
Det var
kul att leka med orden.
För att, ja, precis. Ja,
jag upplever ID.3 som en ganska big bil också. Det var därför jag reagerade. Men,
ja, precis.
Skulle ha väntat tills du hade pratat klart.
Ja. Nej, men det är ju så att det här är en så kallad B-klassbil. Och då finns det lite olika jämförelser då. Men till exempel Tesla Model 3 är ju D. Till och med det. Så den räknas ju som en stor bil då. Och sen så, ja, Model S då är ännu riktigt mycket större då. Sen har ju, den är ju på E-klass då. Men, och sen så medium då räknas Volkswagen ID.3 som. Det som är och Cupra-born då, som är de som ligger i ungefär samma prisklass. Ungefär samma prisklass. Det ska sägas att om vi tar ID.3 då, som jag tror EX30 kommer vara ganska stort hot mot, så börjar ju den på 480 000 då. Medan EX30 börjar på 430 000. Igen då så är det ju ganska det är ju jättestor skillnad på batteriet. Det är ju 58 kilowattimmar netto då liksom. Det vill säga användbart jämfört med 49. Det är ju jättestor skillnad. Så egentligen är det ju inte ur ett liksom, jämförelseperspektiv specifikationer. Så är ju inte det ärligt att jämföra däremellan. Men det är väl kanske för att Volkswagen kanske skulle haft kvar sin, den här, de släppte ju en med runt 40 kWh batteri från början ju.
Mm.
I det trän. Och den kanske de skulle haft kvar liksom.
Ja, eller så sålde den inte, det vet vi inte.
Nej, i det
Sverige.
Kan ju vara så.
I för Sverige det tycker vi ju ofta om lång räckvidd.
Ja, visst är det så. Det kan ju vara så att alltså, folk vill inte ha den, för de vill inte släppa bilar som inte kom så långt. Men den här, så länge man förstår att det är en stadsbil så. Det som är lite småintressant är ju att ID.3 då, Volkswagen ID.3, den är alltså 4261 meter.
Nej, millimeter.
Tack. Och Volvo EX30 är 4233 millimeter. Så att det är alltså det är 3 centimeter som skiljer de bilarna.
Alltså, jag körde ju Volvos AR-app som de hade på Volvo EX30 här, så att man kunde se den i telefon så, och jämför det med min Mustang. Det är ganska mycket Mustang kvar när EX30 tar slut.
Nej, det är det, va?
Det är inte en stor bil.
Nej.
Det är baksätet som många har varit oroliga över.
Ja.
Vi får se.
EX30 väger mer än ID.3 faktiskt.
Ja. Volvo har alltid haft gram. Lite svårt att få ner vikten på sina bilar. Ja. Det verkar de ju fortsatt göra.
Det handlar om 15 kilo mer på EX30 då, ungefär. Det här med vikt är ju lite spännande. Sådana här specifikationer, de har ju en tendens att variera lite beroende på om man tittar. Liksom,
ja,
man får någon form av,
verkligen.
Ja, du får packa mindre, alltså ren, inte volymmässigt utan kilomässigt då. Så att du i det trea får du ha lite mer än, du får ha 530 kilo. Medan lilla EX30 kan du ha 480 kilo kaffe, skånerost i bagaget där viktmässigt.
Men sen, det finns ju en version vi inte har pratat om.
Mm.
Twin Motor Performance har de döpt den till. Då får man AVD, det är dubbla motorer fram och bak där. Det är det stora batteriet som man får då. Och vi har en VLTP på 460 km. Men det intressanta här, det är egentligen 0-100-siffran. 3,6 sekunder.
Det kommer gå undan.
Det är ju... Varför ska man med det till i en liten stadsbil från Volvo? Det finns liksom
det
ingen...
Jag förstår det låta så fult liksom.
Ja, men alltså, Volvo säger själva att det är det snabbaste bil någonsin. Ja, fast jag har aldrig sett dem försöka liksom göra en Audi RS3, men nu så gör de uppenbarligen det.
Mm.
Och det är jätteroligt också, man kan få den i gul, vilket blir rätt läckert i det här svarta taket som man följer med. Volvo kör ju väldigt mycket tvåtonat på XC40 och fortsätter även med XC30 här. Och jag har någonting att erkänna.
Du har det?
Volvo EX30 Twin Motor Performance i gult är beställt. Och det var ju...
Impulskontroll.
Jag får väl helt enkelt göra en pudel här med tanke på att jag förra veckan sa att ingen fördelsplay, helt död och ointressant för mig. Den kom ju in på ett så pass bra pris att jag tror att det här kommer bli en jättesuccé. Och att då ha tillgång till en tror jag kommer vara väldigt fördelaktigt för min YouTube-kanal.
Ja, du tänker så.
Det är så jag tänker. Och jag har inga planer på att ha kvar Mustangen då. Och hela anledningen till att inte ha kvar Mustangen är ju för att kunna hyra bilar, köra andra bilar. Det här är ju ett sätt att göra det på. Jag tror att en gul EX30 kommer ge väldigt mycket uppmärksamhet. Och som YouTuber så är uppmärksamhet någonting man vill ha.
Kommer du stripa den då? Kommer hela kanalen bli gul sen?
Kanske inte riktigt så. Kanske inte riktigt så. Men vi får väl se vad som händer.
Vad valde du för inredning då?
När man väljer en Twin Motor Performance i gult så har man ingen inredning att välja på. Utan man får ta det som finns.
Då får du det gråa i för sig.
Då får jag det gråa, vilket är ganska tacksamt. För att den ser väl bäst ut egentligen.
Ja, för att ju... om man väljer det. Det här är ju så konstigt. Om man väljer plus... Så ska vi se här, just det, om man väljer bara plus så får du bara välja grönt.
Ja, det är inredning. Jättekonstigt. Och det finns även blå inredning som de var så stolta över att det var gamla jeans. Det är mycket, det handlar om återanvändning här. Jag tror att de sa att typ 25% av bilen är återvunnen material.
Det är bara tre stycken färger. För om du väljer bilen, det här är ju spännande. Om du väljer den blå på utsidan, den här babyblå, då kan du bara välja blått. Om du väljer svart, grått eller vitt så kan du välja mellan grönt och blått. Och gul, då är det bara grönt interiört då. Och detta är om vi är på plus. Medan om vi är på ultra så har vi då...
Jag förstår inte varför man inte bara kan
välja... Då får välja grått också på insidan när vi valde ultra. Ja. Förutom på den gula som bara är grå då. Ja. Mm.
Den gråa ska ju vara deras wool cloth interiör så som de har i Volvo XC40 och C40 har det också idag. Jättesköna säten. Jättesnygga också. Jag hoppas verkligen att de har fått med sig sätena från XC40 ner till EX30. Rent prismässigt också. För att de har ju sparat in på saker. Frågan är hur mycket de har sparat in på. Det är också någonting som man kommer kunna ta reda på. Jag har även beställt med drag. 1600 kilo får man dra då. I Twin Motor Performance-utförande. Det är inte fy skam.
Nej, vad är det annars?
Om man tar en Single Motor Extended så får man dra 1400 kilo. Och om man tar det lilla LFP-batteriet så får man dra 1000 kilo.
Aha. Ja, det är ju för sig rätt bra också för en liten skitbil.
Ja, alltså du kan ju alltså köpa en Single Motor Extended Range och få dra mer än ID4 och hela Volkswagen-koncernen liksom.
Mm. Så frågan är hur långt man kommer där med den. Det ska bli.
Ja, det är ju det som är frågan. Men som sagt, jag får helt enkelt göra en pudel. Jag tror att det här kommer bli en jättespännande och intressant bil för svenskarna. Och jag har planer på att helt enkelt få massa uppmärksamhet på min kanal med den här bilen. Jag har den också på flexibelt abonnemang hos Volvo, vilket jag älskar, för då kan man göra så här. Så att jag kommer ju ha den i 3-4 månader och sen så lämnar jag ifrån mig den igen.
Mm.
Om jag inte älskar den fullkomligt, men ja, det återstår väl att se. 6-8 månaders leveranstid, så att den kommer säkert återkomma när det börjar närma sig.
Så du får betala 6 000, nej, det är drag också, ja, just det. Men om du inte har haft drag så har det varit 6 392 kronor plus moms då.
Ja, alltså jag har ju värstingmodellen nu, så att det är mer än så.
Ja, men jo, men det var ju den, Ultra.
Ultra i Twin Motor Performance kostar inte 6
2. Plus moms. Det blir 7 990. Inklusive moms.
Ja, sen har jag valt 2000 mil.
Aha, okay. Ja, det är nog bra för dig, tror jag. Den ligger lite under mig. Jag gillar det här också. Så här. Lägg till extra utrustning. Tonade bakrutor. 100 kronor i månaden. Extra.
Ja, ja. Verkligen. Alltså, tonade bakrutor måste man ju ha på, ja, en gul bil.
Okej, okay. Okay. Det måste man ha. Vad har du valt? Och sen kan du välja fälgar också. Antingen
jag var inte beredd att lägga 20. 200 kronor i månaden för att få större fälgar.
Antingen 19 eller 20. Just det.
Ja.
Det är konstigt där, för det ser ut som att den har tappat Volvo-märket i mitten på de 20-tummarna.
Jag tyckte faktiskt att 20-tummarna var ganska fula.
Ja, se där.
Så att det blev 19.
Okej, okay, så då lägger vi till där också. Och sen så... Ja, just det, då kan inte jag se dina mil då. Men ja, vad blir det i månaden då med 2000 mil?
Det blir, om man med 3 månaders uppställningstid, så är det 11 390 kronor inkmoms. Så det är jättemycket pengar.
Det är jättemycket pengar för en sån bil. Men det är samtidigt, här måste man ju, det måste vara jättetydlig. Det är jättedyrt att ha den här 3 månaders uppsägningstiden.
Den lägger ju på typ 2,5-3 000 kronor i månaden.
Ja.
Och jag kommer ju, som sagt, min tanke är ju att göra YouTube-videos. Och på, alltså, ska vi prata rent affärsmässigt, tjäna pengar på den här bilen.
Mm. Ja, det är imponerande att göra det på en bil, kan jag säga. Men lite hjärta också, för jag vet ju här bakom kulisserna att det blev en viss reaktion när det kom den här gula.
Det går, jag är ju lite, är det något märke jag är lite fanboy över, så är det Volvo. Det går inte att komma ifrån. Jag har haft flera Volvo så här, och jag blev jättebesviken på XC40 när jag körde den. Och det var därför jag valde att gå ifrån Volvo också. Men jag tror ju verkligen att det här kan vara den räddningen som Volvo behöver. För de har ju gjort väldigt mycket snack senaste åren.
Mm.
EX90 är ju fortfarande ett år bort, så det är ju liksom, så den finns ju liksom inte. Den här är det ju 68 månaders leveranstid på. Man ska kunna börja provköra den för press, åtminstone var det augusti, september. Det är liksom inte långt. Nu börjar de leverera det de har snackat.
Inte nu, snart.
Ja,
inte
okay, nu. Efter sommaren.
Nu är det upp till bevis faktiskt.
Men som sagt, jag tror att den här bilen står för ett jätteskifte hos Volvo.
Mm. Jo, men det gör den.
Som svensk YouTuber i Sverige, dess Volvo är stort, då den här bilen kommer vara jätteintressant för svenska marknaden.
Ja, men när du är uppe i de tummarna, så är det inte jättelångt till XC90. EX90 menar jag.
Nej, ja.
Alltså om man då tar...
Men ja. då ska du ju jämföra liksom med 1000 mil och 36 månaders bindningstid och så vidare. Något annat man skulle kunna få för 11 000 kronor, det är en Porsche Taycan. Det är ju den här flexibla korttidsleasingen som gör att
du hyr ju en bil mer så, och det är ju, om man tar så kallad långtidshyra inom den världen, så är det ju här man hamnar. Det är dyrt med bil så.
Jag pröjsade ju 14 000 ink moms, tror jag, för IX1 som jag hade en månad. Och det är ju vad det kostar när man kör korttidsleasing, för att bolagen tar ju alla risker.
Visst, den kanske aldrig går ur igen. Så det kan ju vara. Det kan vara aldrig kommer gå och sälja din gula EX30. Så här. Ingen på hela planeten kommer vilja ha en gul snordig EX30. Liksom.
Nej, men
så
precis.
Kan det vara. Och det är den risken de tar.
Precis, det är den risken de tar. Och det är inte mitt problem. Så då får man ju pröjsa för det också.
Och lackera om. Sen, stripe om den. Eller vet du det, så här, foliera om den. Ja, vad kul. Det ska ju också, i de här klassifikationerna så är det ju så att Volvo EX30 är ju en JB-bil då, ska ju sägas. Alltså det vill säga att den är B i storlek, och sen J står ju för, jag tror det är en sån här spot utility, och det betyder alltså SUV då, så att det är ju en SUV, och Volkswagen ID3 är ju en sportback mer, och den här höjden på SUV-liknande höjden då, den kan ju vara till fördel, för det är ju ett ganska så litet baksätt. Det verkar som att man har det som man får offra den här korta då bilen. Det är baksätet, verkar det som, när man har sett.
Ja, alltså bagaget är ju, var det 100 lite mindre än i XC40 också, så att det är ju inte jättestort där heller.
Absolut.
Det är ju förarmiljön man har fokuserat på.
Sällan man, ja precis. Och det är just att du sitter, tänk bagaget är ju så här. Det är alltid lite där också, lite det här att i och med att bilen är lite högre så kan du ändå alltid få in lite mer än, för det är ju, den här volymen är ju till hatthyllan ju.
Mm.
Men och förhoppningsvis räddas båda då, både bagage och passagerare bak av dess lite högre höjd då. Men den är inte samtidigt jättehög heller, bilen, så att det är nog inte. Det är så mycket bilbarnstora som kommer vara där bak, det tror jag inte.
Nej, det här är ju som sagt en SUV för staden. Vill man åka utanför staden så har Volvo tänkt även på det med EX30cc. Alltså en cross-country-modell som såg brutalt häftig ut. Vi kan lägga upp en bild på elbilsveckan.se här så att ni kan gå in och titta om ni inte har sett den. Den ser riktigt cool ut. Och då är den ju upphöjd ännu mer. Det är fetare däck. Det är roof racks med liksom olika tillbehör. Det var någon visade upp med någon bild där de hade däck på taket och så vidare. Det är en riktigt häftig bil. Det får man verkligen säga. Den tror jag kommer locka kanske inte så många i Sverige, men ett par i alla fall. Jag såg världens bästa skämt om det också, för att
okay.
När den har det här lastgallret på taket och däcket, så ser det ut lite som en hatt. Då var det någon som hade kommenterat liksom att det ser ut som en sombrero, en så kallad elbil. Eller elbil. Ja, det är roligt.
Vi får väl se, cross country är ju verkligen en svensk grej annars. De här att sätta på lite skogsmulle plåt på bilen, plast oftast. Och får vi se hur det går med denna, men nu är det ju spännande. Volvo har alltså sin största bil och sin minsta bil.
Mm.
Och någonstans så är det ju, det är inte de bilarna som har sålts mest då, även om V40 heter den ju, är ju en väldigt populär liten bil i dieselträsket då.
Sån har jag haft.
Ja, D2 där manuell, vet du. Shit, ja, alltså.
Nej, jag hade en D3 automat.
De är jättefina. Det blev liksom en perfekt match på den bilen. D3 automat.
Ja.
D2 manuell växlad bil som vi hade i Sunfleet bilpool.
Det låter trött.
Den var billig. Det var väldigt trött. Alltså, det var verkligen inte roligt att köra. Men det var ju liksom för att få ner priset. Så EX30 kommer nog gå jättebra där. Men någonstans där så är den bilen som alla Volvo-land går och väntar på är ju verkligen EX60. Det är ju den kommer som Volvo verkligen kommer få ut sin bäst säljande elbil här framöver. Liksom.
Ja, det tror jag också. Det är den. Många pratar ju om kombi, så det är ju framförallt i Norden här som vi väntar på det. Men EX60 tror jag kommer gå hem mest hos övriga marknader.
Mm. Det tror jag också.
Men även om det är en stadshuv så kan man ju faktiskt åka långt med den.
Ja, får man hoppas. stannar vid stadsgränsen.
Nej, precis. Det är så här, zoner som finns i bilen. Nej, utan den har ju snabbladdning, så jag säger, så ingenting konstigt. En kul grej, apropå, om vi börjar fortfarande hemma, är ju att den kommer med 22 kilowatt AC-laddning om man har det stora batteriet.
Jaha.
Så väljer man LFP-batteriet. Då är det 11 kilowatt, men AC, då är det 22 kilowatt som standard.
Det sparar de inte in på.
Nej. Så att nu kan man åka och ladda bilen fullt på en sån här traditionell Renault Zoe-laddare, 44 kilowatt eller vad de brukar vara på. På 4-5 timmar eller vad det blir.
Vad tycker jag om det, Kristoffer? Är ju frågan. Jag pratar här medan jag tänker, som ni märker. Alla poddlyssnare får nu vara med i min hjärnprocess. Det som är intressant är ju att i de här systerbilarna då, ifrån SEA2-plattformen som används, så finns ju Smart 1 jag vägrar säga hashtagget. Seeker X och Volvo X30 och Smart 3 då. Och Seeker X och Smart 3 har ju också 22 kilowatt, så det verkar vara en grej. Det som är lite roligt med Smart 1, Kristoffer, är ju att den har ju bara, det kommer bara i 7, alltså enfas 7,4.
Jag skulle bli kilowatt. Väldigt förvånad om den kommer med enfas i Sverige. Eller ja, i Norden.
Antagligen.
Det är ju flera bilar som brukar jobba så.
För du nämnde en sak, du hittade ju en grej där ju. Bra bussversionen,
ja,
av Smart 1 är 22 kilowatt.
Ja, jo, men alltså, det är ju EX30 Twin Motor, ja, Performance, fast det är smart utförande.
Ja. Så det är ju någonstans, så är det ju samma, så vi har liksom debunkat då att det inte skulle bara vara en grej i den plattformen helt enkelt.
Ja, nej, men så är det ju.
Ja, så att spännande. Jag tror att jag tycker att 22 kilowatt är, Kristoffer, bara sluta prata. Jag tycker att 22 kilowatt är nice om det ingår, men jag skulle aldrig uppgradera det, just för att det är så få som, eller jag själv skulle aldrig betala för att ha 22 kilowatt laddning hemma. Jag skulle aldrig säkra ner till så hög nivå. Hör ni den? Säkra ner till hög nivå. Men det är faktiskt så vi säger. Utan jag vill ha så låg säkring som möjligt. Jag har bara 16 ampere hemma då ju. Och därför så är det 11. Men om det ingår 22 kilowatt, då vinner vi ju ändå på att ta den där AC-laddaren när alla andra kämpar om DC-laddningen på Gotland liksom.
Nej, men absolut, jag håller helt och fullt med. Och ICA här i Uppsala, de har ju 22 kilowatt laddare liksom, istället för snabbladdare som jag kan tycka att de borde ha. Men då, alltså 22 kilowatt, då är man inne och handlar en halvtimme, då får man ju ändå lite grann i alla fall. På ett, ja. Har du ett 64 kilowattimmars användbart och får i 11 kilowatt på en halvtimme, jag menar, då har, ja, du ju ändå ett par mil där.
Ja. Det som är intressant också är att
AC-laddning är oftast billigare också.
Ja. Det är det ju. Och här, i och med att det korrelerar ju lite med det lilla batteriet, för att någonstans så kan du ju väga upp, om du faktiskt kör mycket med den här bilen och behöver ladda ofta hemma då och alltså du tömmer de här 40 kilowattimmarna ju. Det tar ju inte jättelång tid att ladda upp den igen då, i händelse att du behöver vända.
Nej, det tar det så 3-4 timmar.
Ja, visst. Och det är ju...
Nej, inte ens det.
Nej.
2 timmar.
Ja, exakt. Det är enkel matte det. Och det är ju wow liksom. Men med en annan då, 11 kilowatt med 100 kilowattimmar batteri, det tar, ja, och så laddar jag ju inte 11 kilowatt heller, så att då blir det ju också enkel matte där, 10 timmar istället, och behöver då fylla liksom upp bilen. Det blir helt olika intressanta mattor där. Så att det är ju mest relevant nästan 22 kilowatt för det lilla batteriet, så 2 timmar, det är så du laddar bilen full på.
Nu får jag ta tillbaka det där. Den lilla batteriet hade ju faktiskt bara 11 kilowatt, kommer jag på, förlåt. Det är ju det stora batteriet som har 22. Men
okej.
Okay. Ja, det lilla batteriet, ja, är ju fortfarande fullt på 4 timmar. Så att,
ja. Ja. Hur är det med då lilla och stora batteriet DC-laddning?
Precis, där blir det ju också lite skillnad. 134 kilowatt på det lilla batteriet och 153 kilowatt på det stora. Man ska kunna ladda den här på 26,5 minut. Jag förstår, ja, 26,5 minut är officiella siffror.
26,5.
Från 10-80%.
Ja.
Och alltså, jag tycker ju personligen att allt under 30 är helt okej. Jag körde MG4 som också har ett 64 kWh batteri i vintras, som laddade på 26-27 minuter. Och, alltså, det gick ju snabbt. Det kändes ju som att det gick snabbt. Ja. Liksom. Och eftersom det är en liten bil så drar den inte så mycket. Jag tror att det kommer bli ungefär samma upplevelse här också. Om de bara kan naila förvärmningen på vintern, vilket jag tror att de gör, för att i XC40 så funkar det faktiskt riktigt bra.
Ja, och det känns som att den här plattformen har tagit fram, den är ju, okej, det är det här som gäller för våra bilar. Det är klart att det ska fungera liksom.
Ja, ja. Så att, ja, jag klagade ju på räckvidden i förra veckan och menade också på att jag skulle vilja ha en liten premium-sub, bla bla bla.
Ja.
Jag tror inte att inredningen kommer vara särskilt premium, jag tror att den kommer vara ganska billig och plastig på många sätt. Men... alltså just laddningen och det verkar de ju ha nailat. Jag hade inte trott att de skulle komma med den här specifikationen.
Nej. Grattis till Volvo, grattis till Kristoffer för sin gula bil. Och grattis till branschen som nu får förhålla sig till det här. Det är helt, även om det finns liksom förklaringar till varför den här är så snorbillig. Så helt plötsligt så kan vi alltså få en otroligt snygg bil. Exteriör tycker jag i alla fall.
Ja, jag håller med.
Jag har inte sett den interiöret då så mycket mer än på film. Och för 430 000. Vi är ju på väg ner dit ju. Och jag menar, då det kommer hela tiden. Ja, men det är, man får vad man betalar för. Ja, men om man, alltså det, vi har inte sagt att vi vill ha jättestora elbilar fyrhjulsdrivna med hur mycket kraft som helst. Vi har sagt att vi vill ha elbilar. Och liksom, men vi vill inte ha Renault Zoe med sin inte så adekvata krocktests. Historik. Utan vi, jag menar 430, ah, wow, alltså Volvo. Jag tror inte de kan tillverka tillräckligt många av dessa. Undra om de kommer tillverkas i Kina.
Ja, det här är såklart ju en kinesisk bil.
Ja, och frågan är ju,
ska ju inte ersättas, har de sagt. Vilket, jag tror att de kommer vänta till EX60.
Ja, just det. Vi får se vad Belgien ska hitta på nere där i Gent tillverka. Mm. Jag har ju sorg varje gång jag kör C40 liksom.
Varför då?
För jag vill att den ska vara modern och härlig. Inte att den ska vara en...
Kommer vi få se EX... Nej, kommer vi få se C30 igen?
Ja, just det.
Nu. Ja. Ja. Får vi en EX30 kupé?
Ja, alltså herregud, det är ju med sån här... Det är bara nya chassin alltså. Det är ett jävla sätt och det är ett jävla bra sätt att få ut flera bilar.
Volvo C30 confirmed. You heard it here first.
Ja. Men nu är det upp till leverans, Volvo. Nu är det, vi vill inte ha några fler förseningar. Sådär. Om det är problem med mjukvaran på EX90 och det är någonstans samma organisation, samma struktur som har tagit fram mjukvaran till EX30, även om den då baseras på för förhålla sig på en annan plattform, så kan man anta att det säkerligen finns vissa förseningar där också. Och vi får verkligen hoppas att det där inte påverkar leveranserna. Annars får man göra som Volkswagen helt enkelt och se till att sköta det där lite under tid. Då, under 2-3 år försöka få ordning på det där. Och detta är då lite peak till det faktum att de flesta Volkswagen ID4 ägare måste åka in till verkstad återigen för att få sin uppdatering. Och sådär. Men då börjar Volkswagens mjukvara börja bli rätt trevlig här nu, måste jag ju säga. En mjukvara eller upplevelse. Mjukvara är ju både styrning av batterier, det är så mycket än bara vi ser. Men om man bara ser på det vi ser, så ska vi prata lite om något riktigt, riktigt dåligt nu i det sammanhanget. Och det är Nissan Ariya. Nissan Ariya, har du varit ute och kört på vintern, Kristoffer?
Det har jag varit.
Mm. Och du ska få fylla i lite vad jag säger är baserat på den erfarenheten. Men det var då Nissan Ariya som jag hade lite räckviddsångest över. Och Nissan Ariya som jag körde, det är 63 kWh batteriet. Det betyder att det är det lilla batteriet. De har också en på, är det 87 kWh?
Ja.
Och det är en så kallad då JC-bil. Så att den är... stor som en Volkswagen ID4 nästan exakt och är därmed liksom SUV-klass då, Sport Utility C-klass. Den har ett otroligt rimligt grundpris. Den börjar på 540 000 och då avrundar jag ganska så radikalt faktiskt. För att vara exakt så är det 538 500. Då är den helt okej, men för att få då mitt jämförelsepris som inkluderar filcentrering, döda vinkelvarnare, adaptivt ljus, panoramatak, keyless, elektronisk justerbara säten fram, elektronisk baklucka, parkeringssensor fram bak, 360-kamera, appmöjligheter.
Så typ en 360, typ en alltså fullutrustad bil.
Ja, men vi tar inte bort, men vi ska ha soft close grejer, vi ska ha digitala backspeglar, vi ska ha dittan och dattan liksom, utan 360-kamera, adaptivt ljus. Det kommer från dig, adaptivt ljus. Filcentrering, ja, ACC.
Jag kan tycka att absolut att det borde vara standard. Sen, ja.
Nej, inte standard. Utan det får få fram ett jämförelsepris på... Anledningen att jag vill ha de här olika jämförelsepriserna, det är ju att ibland kan ju bilar vara lite dyra då. Man kan tycka vissa av de här kinesiska, varför är de inte billigare? Jo, men de innehåller ju allt detta. Och vad är då skillnaden liksom? Vad kostar det att få en fullsmetad bil? Sådär. Så där. Sen kan det ju vara vissa saker som andra kräver och som jag inte har med där. Men någonstans har jag försökt hitta en, liksom, en utrustning som kan vara relevant för olika människor. Då. Så, och det där blir ju aldrig perfekt, utan man får ha liksom... välja då. Just att jag väljer metallic lack är ju en sån grej, för vissa biltillverkare har ju liksom en lack som blir en matt lax som blir repad bara man tittar på ett löv liksom.
Jaha.
Och sen tar de liksom 25 000 för metallic lax då. Så det är liksom, jag vill inte att man ska kunna komma undan det. Och,
absolut, det köper jag. Ja. Panoramatak är väl typ det jag ifrågasätter där.
Ja, nej, men det är ju nice tycker jag då. Ja, och panoramatak är ju ofta en grej som ingår i olika paket och sådär. Men jag ville liksom ändå bara så här hitta någon form av jämförelse. Det är inte perfekt. Och baserat på det då så kostar den 630 000 då istället. Så att det är inte ens 100 000 för att få den här riktigt jävla fullsmeta då. Och då kan man ju jämföra med till exempel Volkswagen ID4 då som kostar 600, strax under 660 000 för att få den fullsmetad. Och det där går ju lite igen då. Nissan som sagt kostade 540 000. Nej, jag får nästan säga 539 000 avrundat. 539 000 mot 585 000 för en grund ID4. Så ni förstår, den är lite billigare helt enkelt, Nissan Ariya. Men är den sämre? Nej, den är bara lite annorlunda. För det som vi har då till exempel är ju ett betydligt mindre batteri. Vi har 63 kWh istället för den står spesad på, vi ska se här, 77 är det, ja, just det. Så det är ganska så mycket mindre batteri där. Så på så sätt så får du får ju mer batteri för ID4. Så att hade ID4 igen då lanserats med ett mindre batteri så hade de säkert varit helt om par i pris.
Vad kostade ID4, sa du?
ID4 i grund.
Nej, med ditt utförande där.
656 000.
Ja, för de pengarna så får man en fyrhjulsdriven Nissan Ariya med stora batteriet, dock dåligt utrustad.
Ja, då får de har, vad är det, Evolve.
Ja,
de har tre ut.
Evolve. Engage.
Engage, Star Trek. Nej, fel podd.
Ja, precis. De har Engage, Advanced och Evolve. Och där Engage är det lilla. Men på det här fyrstriffen så börjar det på Advanced. Så att det är Advanced eller Evolve. Så att...
Ja. Det är, man kan säga att de är ganska så... Det finns ju så här. Om man är ute efter en Volkswagen ID4 så bör man kolla på Nissan Ariya. Är man ute efter Nissan Ariya så bör man också kolla på Volkswagen ID4. Och så får man liksom kolla in detaljerna där. För det blir ju långt på dem vi ska göra det. Samma klass, 400 volt. Nissan, de laddar ungefär lika snabbt på pappret. 135 för Volkswagen ID4. 130 för Nissan Ariya. Mer om det strax. Däremot så... har den en generellt medeltal på mellan 10-80%. Då ligger ID4 på 93,6 kW medan Nissan Ariya går ner där till 86,1 kW. Det är ganska så lågt det. Det är bara ID3 och Cupra Born som är sämre på det då. Den har ingen frunk, den har ingen vehicle to grid, den har ingen vehicle to load, den har ingenting av det där roliga. Den har en förbrukning som är nästan exakt lika hög då som ID4. De är väldigt, väldigt lika. I och med att den har lägre batteri då så har den en mycket lägre räckvidd än mycket och mycket. Men den har en betydande lägre räckvidd än vad ID4 har. Det är också så att Arian har lite högre luftmotstånd. Det är två olika bilar, hur de ser ut på uppfarten. Båda är snygga på sitt olika sätt skulle jag vilja säga. Hjälp mig där, Kristoffer. Vad tycker du i utseendemässigt?
Jag tycker att Arian ser riktigt bra ut. Jag tycker att ID4 är tråkig.
Ja, ID4 mår ju bäst i GTX-utförande. Men då är det fyrhjulsdrift och lite annat. Och då är det en betydligt högre pris.
Men jag har svårt för plattnosen där. Jag tycker Ariya har gjort det mycket bättre.
Ja, men det får man ju säga. Däremot dragvikten är på 750 på denna då som jag har testat. Du kan komma upp i 1000 kilo på den fyrhjulsdrivna. Men framförallt är dragkroken manuell och det är hål i huvudet. Och det vet jag för att det har jag på min Audi e-tron hade och den togs aldrig av när den användes en gång. Jag orkade inte hålla på där och hålla på.
Nej, det är ofta så det brukar gå till. Man brukar ju se Ioniq 5er åka runt med dragkrok och det är för att de inte orkar plocka av dem eftersom det är samma.
Sen kan ju Nissan Ariya kan ju komma iväg, kan man komma okej iväg med liksom en dragkrok bak e-tron, något som match liksom ser ut som att du har, jag vet inte, du har tagit någon häftig bil och så liksom, ja men jag svarvar fast, höll jag på att säga. Jag löder fast en dragkrok och det ser verkligen så jävla fel ut. Och det är också ganska dyrt med dragkrok. Det är faktiskt det dyraste sättet att få dragkrok på en bil. Det är 15 839. Det var intressant siffra den. Väldigt specifikt nu på kronan. 15 839 kronor.
Vill du höra vad det kostar att få dragkrok på en MG4?
Ja.
18 000.
Det är där de får in sina pengar. Lastutrymme är mindre också. Den är ju nästan lite sportback-aktig då. Så det är 486 liter. Fällda säten kan man göra. I övrigt så har den då inte några som helst egna appar och sånt. Utan det är CarPlay. Jo, den har en app och det är Alexa. Utan det är CarPlay eller Android Auto som gäller. Och det är en jävla tur för att det ser ut som en påse skridsko. Det här systemet som Nissan har, det är, ser ut som en gammal fossilbil. Det är lågupplöst. Så att, jag har inte sett så lågupplöst CarPlay på skärmen sedan Kia Niro, den gamla där. Och det är också så att mittenskärmen, alltså skärmen som är i mitten då, i och med att jag brukar säga fel, den är ganska så korkad. Den har liksom inga så här funktioner för att se så mycket data och alltså ingenting så, utan den är verkligen så här, det här, hej, jag kommer från ett fossilbilsföretag. Sen allting sånt där som rör distans och el och hur snabbt vi laddar och allting sådana saker. All den informationen ser vi i mitten. Ja, nu sa jag fel igen. Det ser vi förardisplayen då istället. Så där kan vi trycka runt som om det vore huvudskärmen. Och den är ganska stor. Det är nästan Audi-klass på den. Så där får vi fram massvis med information. Så. Men den är ju otroligt spännande. Om vi vill till exempel, vi kan få fram så här att ja, men jag vill se hur lång tid det tar att ladda i olika saker. Ja, men då visar den 130 kilowatt. Då kommer den ladda upp till x antal procent så här snabbt. Och sen kan man, ja, men jag vill byta. Då kan jag bara välja ner till 50. Så jag kan liksom inte sätta den på typ så här runt 90 kilowatt då för att se hur snabbt det kommer gå att ladda. Andra bilar, till exempel Mercedes, har ju det kopplat till hur bilen mår. Så om vi slår in laddstationen i navigatorn så kommer den säga hur snabbt jag kommer ladda baserat på saker som batteritemperatur och sådana saker och state of charge eller alltså, batterinivå när vi kommer fram och även naturligtvis hur snabb laddaren är. Nissan Ariya, det är så här, det finns inga sådana kopplingar. När jag då ska sätta mig i Nissan Ariya och planera vad jag ska, då placerar den ut då som standard några laddare som jag överhuvudtaget inte har någon form av relation till. Jag kan inte heller sätta något filter eller någonting. Möjligtvis hur snabbare de är, men det var knappt så det fungerade. När jag väl kan gå in och ändra det, då får jag så här meddelande i skärmen. Bara, nej, du kan inte ändra detta om du har den här inställningen på att den ska aktivt lägga in den. Okej, då ska jag hitta den inställningen bland. Alltså det är så ologiskt och det är så frustrerande. Och det är bara så här, varför förstör ni mitt liv, Nissan, med det här systemet? När ni har en så fin elbil i övrigt. Jag sätter sig i den här, den är vit klädsel för övrigt. Så var försiktig med kaffet. Mockaläder, framme vid panelen. Du har en, det är ju jättesmart, du har ju en mittkonsol som du kan välja om du vill ha långt fram eller om du vill skjuta bak, om du vill manspreada eller inte medan du kör. Den är ju en ren elbilsplattform då, så att det är inga kardaltunnel eller någonting, utan du väljer om du vill ha någonting vid sidan om knät eller inte. Du har förvaringsutrymme precis överallt, du har två handskfack. Du har hyfsad okej induktionsladdning. Min telefon tenderar till att halka av lite. Den är nice att köra. Den känns som en Volkswagen ID4 att köra. Det är lite så här. Den har den här känslan av att ligga lågt. Alltså den ligger väldigt lågt på vägen. Samtidigt som att den tar gupp lite, som att det bara hickar till så. Alltså att man känner guppet utan att det blir så trubbigt som, alltså så stötigt som på en Tesla till exempel, medans den inte wobblar som en Volvo gamla slag, om ni förstår vad jag menar. Ibland man kör över ett gupp och sen så kändes som att den där Volvon gungade lite som en gunga flera kilometer efteråt sådär. Alla de form av dämpning och stötdämpare från Ford, liksom, ni vet, amerikanska bilar, de skulle gunga sådär. Så att jag tycker de har fått till det där riktigt bra. Den är en fantastisk stadsbil, men på långfärd så kan du inte lita på att den ska leverera snabbladdning, DC-laddning enligt förväntan. Den har ingen riktigt tydlig anledning till varför den laddar långsamt ibland, utan någon gång kom jag in då och då hade jag kört långt. Då hade jag kört från Kista då, norra Stockholm, till Ljungby då, så jag laddat en gång innan.
Och bara för, du lånade den här ganska nyligen, va? Ja. Nu i maj-juni när det var sånt här fint väder.
Ja, vi pratar ju 15-20 grader ute.
Ja.
Och första gången då när jag landade i Mantorp, eller om det var, vad var det jag laddade den först? Det spelar ju faktiskt ingen roll riktigt vad jag laddade den första gången. Det gick liksom, ja, men det gick inte så himla snabbt, men det funkar liksom. För den har nämligen förvärmning av batteri och man kan aktivera den manuellt sådär. Så att, och när det är förvärmning av batteri och den ska, och vi navigerar, så förväntar vi oss liksom att amen, vi har värmt batteriet till optimal temperatur och därför ska det gå att ladda liksom enligt förväntan då. Men nej, inte alls då. Sen så körde jag till andra laddningen då i Ljungby och då lade den sig på 90 kilowatt, och då la den sig på 90 kilowatt hela tiden. Jag bara spammade Kristoffer och Kristoffer, alltså du Kristoffer och sen Kristoffer från alltomelbil.se. Det var bara så här, för först var det 90 kilowatt, det var ganska lågt då jämförelsevis där på ganska i början då, för den har optimal optimal laddkurva som den sagt heter, mellan 2 och 57%. Så det är liksom, om vi laddar mellan 2 och 57%, det är då det går som snabbast, att jämföra med exempel ID4 som ligger mellan 2 och 43%. Eller ironiskt nog som Volkswagen ID3 och Cupra Born, den ligger från 0 till 73%, så den ska du verkligen ligga nära på 0 där när du kommer in. I vilket fall som helst, så den bara körde 90 och sen bara fortsatte den köra 90 nästan till så här 75%, och då var det ju helt magiskt, för att när den är uppe på 75% eller 70% i scenario, då ska den inte ladda i 90 sådär. Så det var ju en väldigt intressant laddkurva då. Och sen så fortsatte det varje gång jag snabbladdade, och någon gång kom den upp i sin över 100 kilowatt, men det var väldigt väldigt sällan faktiskt. Det var, tror jag, var sista omgången där så kom den upp där i det. Sen hade jag faktiskt lite laddproblem, för den har, det tycker jag är otroligt irriterande, det finns ingen hårdvaruknapp och ingen mjukvaruknapp att stoppa laddning eller att låsa upp laddaren, utan om inte liksom den har släppt för att den har kommunicerat med laddstolpen och bilen är öppen, då måste jag låsa den och sen låsa upp den igen för att lossa laddaren. Och det fanns massa olika varianter av det. Helt plötsligt hade jag lyckats låsa laddporten innan jag satte in laddaren, för att jag hade problem på Ionity och kicka igång laddningen då. Och sen plötsligt kunde jag inte sätta i laddaren. Då hade laddporten lyckats låsa sig innan. Och då var det så här, någon här, det här saknas en knapp. Jag må vara ett klantassle som lyckas låsa handsken innan jag ens har satt dit den av någon anledning, hur det gick till. Men här saknas ju en knapp för att lösa detta. Sen har de ju världens smartaste grej. Det är ju att du inte har den här fruktansvärda flärpen för att täcka DC-kontakterna. Utan du trycker upp som två dörrar då. Och antingen bara AC eller både AC och DC. Det tycker jag borde vara standard i alla bilar om du nu ska ha någon lucka för.
Det låter som att du hade ungefär samma upplevelse som mig när jag körde i vintras. Jag låg ju också i princip alltid under 100 kilowatt och hade problem vid en laddning där jag inte fick ur kabeln istället, utan jag satt ju fast där i en timme.
Oj, shit.
Nästan. Så att det verkar vara något med Aria. Jag håller med om 100%. De skulle verkligen behöva en så här släppknapp vid laddaren.
Ja.
Det underlättar otroligt mycket.
Det gör det, jag fattar inte det. Visst, allting är ju sådär. Den är förhållandevis billig, men ändå ligger den ganska on par liksom. Det hade nog inte, de hade gärna fått sätta in en knapp. Interiörsmässigt så är det ju också högt och lågt. Det här härliga läret, bockaläret och touch. De har ju speciella touchknappar som är i själva träimitationen. Det gillar ju jag lite sånt. Jag tycker det är lite häftigt. Liksom.
Det är knappar. Det ser jättesnyggt ut.
Ja, faktiskt. Och sen har de en leksak till växelspak då. Eller vad vi nu kallar körläges. Alltså, den är... Man är ju rädd att ta sönder den. Alltså det är verkligen som en billig leksak från Ullared. En annan sak är ju att den jobbar ju mycket med startknapp. Och det är ju inte den här startknappen som till exempel ID4 har som liksom man kan använda om man vill. Men du behöver inte. Utan här är det så här, tryck ner bromsen för att starta. Nej, nu var den inte i rätt startläge för att göra detta. Nu måste du trycka. Och här blir det inga bekymmer med att man tror att bilen alltid ska vara avstängd. För när man stannar då och lyfter på rumpan då, som vi har pratat om tidigare med Skoda och Volkswagen. Att man blir så van i att man bara stannar bilen och så går den på autohold och sen så lyfter du på rumpan och så stängs den av liksom. Nej, här gäller det att verkligen trycka av den, för att det är en piper. Det går inte ens om man har glömt stänga av bilen, så i alla fall på min Audi e-tron då om jag låser den så faktiskt då stängs den av då.
Jaha.
Men här, okay. Nej, här är det bara så här, pip, går inte. Men vad fan?
För, alltså, dels är det en japansk bil och Toyotan gjorde precis likadant när jag körde den BZ4X här, men min Mustang gör ju likadant, den stänger ju inte av sig, den tutar ju på mig om jag försöker gå, så att Det är inte bara japanskt, det är även amerikanskt.
Problemet med detta är ju att diesel och bensinbilar, du hör ju när de är igång. Ibland, du vet ju inte riktigt vad som är med bilen. Sådär. Lamporna kan ju lysa även. Så där, okej, det är inte bara Nissan där. Men det är väldigt högt och lågt med den här bilen. Och det är en bil som är lite lynnig. Men om du är medveten om detta, om du ska ha bilen för att köra 90% hemma och sen ska ut och bara köra på sommaren.
Som de flesta människor gör.
Då är inte det ett problem så länge du är medveten om att ibland så tar det kanske 20 minuter att ladda bilen. Och ibland så tar det kanske 35-40 minuter. Och sen också att få inte panik om laddaren inte vill gå in eller gå ut. För att någonstans, om du trycker tillräckligt många gånger på nyckeln, så kommer du lyckas låsa upp den på något sätt. Alltså, vad var de förväntningarna? Så är Nissan Ariya ett av de bästa köpen du kan göra i dagsläget?
Alltså, jag skulle ju välja Nissan Ariya alla dagar framför ID4. Och så här, 637 000 kronor med det stora batteriet, inte det största paketet, men du har fortfarande liksom det mest nödvändiga, Pilot och 360 och så. Alltså, det är svårt att hitta en bättre bil för de pengarna.
Ja, det är väldigt där har du ju verkligen bästa pris kontra vad du får, helt klart.
Ja.
Skit i min jämförelsepris liksom. Ta det Nissan levererar.
Det som är problemet är väl egentligen restvärdet. En Nissan har ju inte alls samma restvärde som en Volkswagen.
Nej.
Och där kan det ju kosta mycket. Men om vi ignorera restvärde just nu liksom, bara det får man ju räkna på själv.
Det är ju svårt också. Det är
väldigt
svårt.
Det är jättesvårt.
Ja. Ska ju säga så att Nissan är framhjulsdriven, ID4 bakhjulsdriven. Motoreffekten på min lilla skit variant då, den är 160 kilowatt, medan den är 150 på ID4. Så där ligger den lite över faktiskt. Däremot har den lägre vridmoment. den där matten fattar jag inte ens.
Alltså, Nissan Ariya är ju inte en bil som satsar på 0-100. Den går ju mer på komfort. Och
det är liksom, inte folkracing där.
Nej. Det är ju liksom en vardagsbil på det viset.
Men så skön att köra för den klassen.
Ja, den är alltså, jätteskön.
Så bra. Nissan ger och Nissan tar är väl kontentan av det hela.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Vet du vad som mer ger och tar?
Nej, eller jag vet massor, men jag kanske inte. Ja.
Laddstationer, den ger ström och den tar pengar. Så med det tackar vi vår sponsor ännu en gång här. Alltså det var rekord i övergång där. Alltså, jag är så nöjd. Här kommer Kempower.
Tänk om det gick lika lätt att ladda sin bil som att köra den. Med Kempowers modulära och skalbara laddsystem laddas elbilar och andra elfordon snabbt och enkelt. Med dynamisk laddning minimeras laddköerna och du kan lätt skala upp antalet laddstolpar. Du känner igen Kempowers unika laddstolpe på den smala formen och den bågformade stödfjädern för lätt hantering av laddkabeln. Skannar du QR-koden ser du hela tiden laddstatusen medan du handlar eller kanske tar en fika. Du hittar Kempowers snabbladdare på ett flertal laddstationer runt om i landet. Kempower erbjuder laddtjänster för bland annat bensinstationer, depåer, butiker, fastigheter och laddoperatörer. Kontakta Kempower på kempower.com/sweden. För en smidigare laddupplevelse, ladda med Kempower.
Tack för det, Kempower, och tack Kristoffer för trevligt poddsamtal.
Tack själv.
Det är så skönt när man så här lite ganska ny game att testa bilar och så upptäcker man de här grejerna och så känner man, är jag helt korkad? Och sen har du liksom upplevt exakt samma sak?
Ja, och vi är ju inte de enda som upplevt det.
Så är det ju. Kristoffer på Altobe Elbil testade den och gjorde ungefär samma sak. Sådär. Det här är ju en bil vars dilemman inte kommer att upplevas om man inte gör lite långfärder. Sådär. Så är ju en sak som är väldigt viktigt att poängtera. Vill ni nå oss ändå om frågor på detta eller någonting annat så är det kristoffer@elbilsvecka.se eller se@elbilsvecka.se. Kristoffer för övrigt är med C och 2F. info@elbilsvecka.se för oss båda, och sen tackar vi naturligtvis också ljudtekniker Dennis Klarin för att du har satt ihop det här avsnittet med bravur som vanligt. Med det säger vi hej då.
Hej på er.